Kapitel 18. En smal gränd. Sidan 252. Det var flera som tittade på Moraine när hon kom ut i skänkrummet. Vissa av dem med medömkan i blicken. De tänkte säkert på hur det skulle vara att hamna i blickfånget för tre Aesir Dare och kunde inte se något gott i det. Ingen av systrarna visade dock något tecken på medkänsla. De flesta tog knappt någon notis om henne överhuvudtaget, medan Felerna däremot log belåtet. Förmodligen trodde hon att adelsdamen Aelys var så gott som inskriven i novisligaren. Hon hade i varje fall inte fått veta sanningen. Inte med det leendet, som Moraine hade ett visst hopp om att kunna hålla sig gömd för Saerin ännu en tid. Catchuan syntes inte till, och inte heller de båda andra. Moraine kände sig alldeles vimmelkantig inombords när hon letade sig fram mellan borden. Det fanns alldeles för många frågor och inte ett enda svar. Hon önskade att Sean varit där med sin begåvning i att lösa gåtor. Dessutom förmådde ingenting bringa Sean ur balans. Om inte annat kunde hon ha hjälpt Moraine att stå stadigare på benen. En ung kvinna tittade in genom dörren från gatan, men drog sig hastigt undan igen. Moraine var nära att snubbla. Om man längtade tillräckligt mycket efter någonting kunde man inbilla sig att man såg det. Kvinnan kikade in igen. Mantens kåpa hade fallit bakåt över byltet som hon bar på ryggen. Och det var verkligen Sean, stadig och stilig i en av Tamores blå ridklänningar. Den här gången såg hon Moraine, men istället för att störta in och hälsa nickade hon bort längs gatan och försvann igen. Med hjärtat i halsgropen svepte Moraine manteln om sig och gick ut. En bit bort längs gatan navigerade Sean fram genom trängseln med ideliga blickar bakåt. En vagnskusk fick slita i tyglarna för att inte köra över henne och smällde med piskan över hennes huvud. Men Sean verkade inte lägga märke till vare sig de frustande hästarna, piskan eller kuskarnas ilskna rop. Moraine följde snabbt efter, allt oroligare. Det skulle ta ytterligare 3 eller 4 år innan Sean var tillräckligt stark för att ha rätt att säga åt Sertalia att hon tänkte sluta arbeta som hennes assistent. Och det skulle snöa på soldagen innan kvinnan släppte Sean ifrån sig godvilligt. Så den enda möjligheten för henne att vara här i Canloom. Moraine stönade, och en gatuförsäljare med stora öron tittade bekymrat på henne. Han glodde så stint på henne att hon tog ett steg bakåt. Kanske var det Sean som hade försagt sig. Eller så hade någon hittat hennes bok med namn. Eller så... Nej, det spelade ingen roll hur det hade gått till. I vilket fall som helst måste Saerin ha fått veta allt sammans. Det skulle vara just likt henne att skicka ut Sean för att hämta tillbaka Moraine, så att de båda kunde bygga på varandras oro under den långa färden tillbaka. Kanske inbillade hon sig bara, men hon kunde inte komma på någon annan förklaring. Ett 100-tal steg från värdshuset tittade Sean bakåt igen, stannade upp tills hon var säker på att Moraine såg henne och pilade sen in i en gränd. Moraine skyndade på stegen och följde efter. Hennes vän vankade av och an under de ännu otända oljelamporna som kantade den smala, dammiga passagen. Den mörkblå klänningen bar spår efter en hård resa. Fläckar och väck, damm. Ingenting kunde skrämma Sean, och likväl fanns det en rädd glimt i hennes skarpa blå ögon nu. Moraine öppnade munnen för att få sina farhågor om Saerin bekräftade, men hennes vän talade först. Ljus, jag trodde förbanne mig att jag aldrig skulle hitta dig. Säg att du har hittat honom, Moraine. Säg att det var Najimas pojke, så att vi kan överlämna honom till tornet inför 100 systrar och få det överstökat. 100 systrar? Nej, Sean, Det är inte han. Det här lät inte som Sierins verk. Vad är det? Varför kom du själv istället för att skicka ett meddelande? Chuang började gråta. Chuang, som hade ett lejons hjärta. Tårar rann ut efter hennes kinder. Hon slog armarna om Moraine och kramade henne så hårt att det värkte i rebenen. Chuang skalv i hela kroppen. Jag kunde inte anförtro en duva, det här, mumlade hon. Eller någon av kunskaparna. Jag vågade inte. De är döda allihop. Aisha och Lerin, Valera och Lourdes och Meilin. De säger att Aisha och hennes väktare blev dödade av rövare i Marandi. Karin ska ha fallit över bord från ett skepp i Algonaya under en storm och drunknat. Och Meilin, Meilin. Hon grät så våldsamt att hon inte kunde fortsätta. Moraine återgäldade hennes omfamning och mumlade tröstande, medan hon förbryllat stirrade över Chuans axel. Olyckor händer ju faktiskt, sa hon dröjande. Rövare, stormar. Aisha kan dö precis som alla andra. Hon hade svårt att övertyga en sig själv. Allihop. Hennes far hade brukat säga att en gång var en slump. Och två gånger kunde vara ett sammanträffande. Men tre gånger eller mer visade att ens fiender var inblandade. Han sa att han hade läst det någonstans. Men vilka fiender? En tanke kom för henne, men hon tvingade den tillbaka. Vissa saker klarade man inte av att ens tänka på. Chuan sköt henne ifrån sig. Du förstår inte, Meilin. Hon gjorde en grimas och gned sig i ögonen. Fiskgräns, jag klarar inte att förklara. Ta dig samman, ditt dumma fån. Det sista morrade hon åt sig själv. Hon ledde Moraine till en tom tunna som inte var alltför smutsig, satte henne ner på den och ruskade av sig knytet hon hade på ryggen. Om det var hennes enda bagage hade hon förmodligen inte ens en extra klänning. Du kommer inte att vilja stå upp när du hör vad jag har att säga. Det vill jag för den delen inte själv heller. Hon släpade dit en trasig packlår som stod längre bort i gränden, slog sig ner på den efter att ha dragit kjolen till rätta, sneglade bort mot gatan och muttrade när några förbipasserande kikade in. Hennes motvilja mot att berätta dämpade knappast Moraines oro. Och inte hennes egen heller verkade det som. När hon äntligen började prata igen fick hon ideligen avbryta sig för att svälja, som om hon höll på att kasta upp. Meilin kom tillbaka till tornet för nästan en månad sedan. Jag vet inte varför. Hon sa inte var hon hade varit eller vart hon skulle härnäst. Men hon tänkte bara stanna några nätter. Jag hade hört vad som hänt Karin på morgonen samma dag som Meilin kom tillbaka, och om de andra dessförinnan, så jag bestämde mig för att prata med henne. Titta inte på mig så där, jag kan vara försiktig. Försiktig, Chuang. Moraine kunde ha skrattat, fast hon visste att om hon gjorde det kunde det mycket väl sluta med att hon själv också började gråta. Det här var rena vansinnet. Det måste det vara. Hon sköt undan den där förfärliga tanken igen. Det måste finnas en annan förklaring. Det måste det. Hur som helst, jag smög mig in i hennes rum och gömde mig under sängen, så att tjänarna inte skulle se mig när de kom dit och bäddade. Chuan grymtade surt. Jag somnade där. Jag vaknade när solen gick upp, och hon hade inte sovit i sin säng. Så jag smög ut igen, vilket inte var så lätt så dags på morgonen, men jag är säker på att ingen såg mig, och gick ner till andra frukostsittningen. Och medan jag satt där och slevade i mig min gröt kom Chesmal Emery in och hon förkunnade att Meilin hade blivit hittad död i sin säng, att hon hade dött under natten. De sista orden kom ur henne i en väldig fart. Sen sjönk hon ihop och stirrade på Moraine. Moraine var mycket glad att hon satt ner. Hennes knän skulle inte ha burit ens en fjäder. Det var vansinne. Ett mord hade begåtts. Röda Aja, sa hon slutligen. En röd syster kunde döda en annan ACD om hon trodde att denna syster tänkte skydda en man som kunde leda kraften. Det var möjligt. Men Moraine skulle inte ha kunnat säga det högt, för hon trodde inte att det var sant. Sean fnös. Maylin hade inte minsta skråma. De gula mönstrade henne förstås, och de skulle ha märkt om hon blivit kvävd eller förgiftad. De hittade ingenting, utan sa att det var en naturlig död. Men jag vet att det inte var det. Det kunde det inte vara. Inte med tanke på hur de hittade henne. Inga märken. Det betyder att det gjordes med kraften, Moraine. Skulle ens en röd syster ha kunnat göra det? Hennes röst var hetsig, men hon tog upp sitt knyte i knät och kramade det. Det såg ut som om hon försökte gömma sig bakom det. Men nu var det inte rädslan som övervägde i hennes min, utan vreden. Tänk efter, Moraine. Tamra ska också ha dött i sömnen. Men vi vet att Maylin inte gjorde det, oavsett var de hittade henne. Först var det Tamra. Sen började de andra dö. Den enda rimliga förklaringen är att någon la märke till att hon kallade systrar till sig och var så angelägen om att få veta varför att de utsatte den Amelin-tronande för förhör och tortyr. För att göra det måste de ha någonting att dölja. Någonting de ville hålla hemligt till varje pris. De dödade henne för att dölja det. Och sen gav de sig ut för att döda de andra. Vilket betyder att de inte vill att pojken ska hittas. Inte i livet. De vill inte att draken återfödd ska vara med i sista striden. Att tolka det på något annat sätt är som att slänga upp slaskhinken i luften och hoppas på det bästa. Utan att tänka på det spanade Moraine mot grändens mynning. Det hände att folk tittade in när de gick förbi, men ingen mer än en gång. Ingen stannade upp när de fick se henne och Sean sitta där. Vissa saker var lättare att prata om ifall man höll sig till allmänna ordalag. Den Amelin-tronande hade torterats. Hon hade blivit dödad. Inte Tamra, inte ett namn som lockade fram ett välbekant ansikte. Någon hade mördat henne. De ville inte att draken återfödd skulle hittas. Att tortera någon med kraften bröt inte mot någon av de tre ederna. Men att mörda någon med Sajdar gjorde det sannoliken, även för dem som Moraine var lika ovillig att nämna vid namn som Sean. Hon tvingade sina drag att bli lugna, förmådde rösten att bli behärskad och pressade fram orden. Svarta Aja. Sean hajade till, men sen nickade hon. Hennes blick var mycket mörk. Nästan alla systrar blev arga vid minsta antydan om att det skulle finnas en hemlig Aja som var gömd i själva tornet och hängiven den svarta. De flesta systrar vägrade att ens lyssna om någon förde det på tal. Vita tornet hade stått för ljuset i mer än 3000 år. Men en del systrar förnekade inte svarta Aja rakt ut. En del trodde att de fanns, även om det inte var många som skulle erkänna detta ens inför en annan syster. Moraine ville helst inte erkänna det ens för sig själv. Sean plockade nervöst med snörena på sitt bylte, men när hon talade var det med rappstämma. Jag tror inte att de har våra namn. Tamra såg oss aldrig som riktiga delaktiga. Hon sa åt oss att vara tysta och glömde bort oss. Annars skulle jag också ha råkat ut för en olycka. Precis innan jag gav mig av skrev jag ner mina misstankar och stack in lappen under Sheerins dörr. Inte om pojken, utan om de svarta. Fast jag visste inte hur mycket jag vågade lita på henne ens i det avseendet. Den Amelin-tronande. Men om de verkligen finns kan vem som helst vara med. Vem som helst. Jag skrev med vänsterhand, men så som jag darrade skulle ingen ha känt igen min handstil än som jag använt höger. brände min lever. Även om vi visste vem vi kunde lita på har vi ingenting som skulle duga som bevis. Det vi har räcker för mig. Ljus. Svarta Aja. Om de fick ur Tamra namnen på alla de kvinnor hon valt ut, så är vi kanske de enda som är kvar. Vi måste raska på om vi ska ha något hopp om att hitta pojken. Alltihop verkade så hopplöst. Vem kunde säga hur många svarta systrar det fanns? 20? 50? Eller hur fasansfullt det än var? Ännu fler? Men Moraine försökte också låta energisk. Det var glädjande att Shuan bara nickade. Hon må ha darrat hur mycket som helst, men hon tänkte inte ge upp och hade inte ens kommit på tanken att Moraine skulle göra det. Mycket glädjande. Särskilt med tanke på att hon fortfarande inte vågade lita på att knäna skulle bära henne. De kanske känner till oss, kanske inte. Kanske tänker de att två nya kan vänta till sist. I vilket fall som helst kan vi inte lita på någon annan än oss själva. Sen bleknade hon och kände sig plötsligt yr. Åh, ljus. Jag träffade just någon på värdshuset, Jean. Hon försökte komma ihåg vartenda ord, varenda nyans. Från det ögonblick då Marine först hade tilltalat henne. Shuan lyssnade med frånvarande min, la allt på minnet och ordnade det i huvudet. Kadzuan kan tillhöra svarta Aja, instämde hon när Moraine var klar. Nu stakade hon sig nästan inte alls inför de förfärliga orden. Kanske ville hon bara få dig ur vägen, tills hon kan göra sig av med dig utan att väcka misstankar. Eller så kan hon vara en av Tamras utvalda. Även om vi inte tror att hon varit i Tarvalon på 2 år, måste det inte vara så. Det hände att systrar kom till tornet och försvann igen, utan att göra något väsen av sig. Men Moraine betvivlade att Kadzuan kunde gå någonstans utan att marken skakade som vid ett jordskalv. Problemet är att vem som helst av dem kan vara en deras saken. Hon böjde sig fram över sitt knyte och la handen på Moraines knä. Kan du hämta din häst från stallet utan att någon ser dig? Jag har en bra häst, men vet inte om hon kan bära oss båda. Vi borde vara flera timmar härifrån innan de ens vet att vi är borta. Moraine kunde inte låta bli att le. Hon betvivlade att Shuans häst var så bra som hon sa. Vilken hästhandlare som helst skulle kunna lura i Shuan att en gammal spattbruten dragare var en ädel springare. Shuan bedömde hästar lika illa som hon red, och färden hit måste ha varit förfärlig för henne. Det är ingen som vet att du är här, Shuan, sa hon, och det är bäst att det förblir så. Har du din bok? Bra. Om jag stannar till imorgon kommer jag att ha en hel dags försprång istället för några timmar. Fortsätt du till Chachin med en gång. Ta lite av mina pengar. Att döma av hur Charles klänning såg ut hade hon sovit under buskar sista delen av sin resa. Hon hade säkert inte vågat göra något stort uttag från tornets bank innan hon for. Börja leta efter förstinnan Ines. Så kommer jag i kapp där och söker upp Avine Sahira på vägen. Så enkelt var det förstås inte. Shuan kunde vara orubblig som själva drakberget. Jag har vad jag behöver, muttrade hon, men Moraine insisterade på att ge henne hälften av mynten i sin börs. Moraine påminde Shuan om det löfte de gett varandra under sina första månader i tornet. Att det någon av dem ägde tillhörde den andra lika mycket. Men Shuan muttrade. Vi svor också att vi skulle hitta varsin vacker prins, som vi skulle göra till väktare och gifta oss med. Flickor säger så mycket dumt. Ta nu vara på dig. Lämnar du mig ensam med allt det här ska jag vrida halsen av dig. Moraine kramade sin vän som avsked, och det var svårt att släppa taget. För en timme sen hade hennes största bekymmer varit hur länge hon skulle kunna slippa undan Sherin och riset som väntade i Tarvalon. Nu framstod de farhågorna som att oroa sig för att klämma fingret. Svarta Aja, hon ville kräkas. Om hon bara haft Shans mod. Moraine såg efter Shan som hivade upp knytet på ryggen igen medan hon gick mot grändens mynning och önskade att hon varit grön. Just nu skulle hon gärna ha haft 3 eller 4 väktare som skyddade henne. När hon själv var ute på gatan igen och gick tillbaka mot värdshuset kunde hon inte låta bli att titta på alla hon mötte, män som kvinnor. Om svarta Aja, hennes mage knöt sig så fort hon tänkte orden. Om de var inblandade så var säkert vanliga mörkvänner det också. Ingen förnekade att det fanns vilseledda människor som trodde att den svarte skulle skänka dem odödlighet. Människor som kunde begå både mord och andra ondskefulla dåd i hopp om att förtjäna denna belöning. Och ifall alla systrar kunde tillhöra svarta Aja, så kunde vem som helst som hon mötte vara en mörk vän. Hon hoppades att Sean kom ihåg det. När hon närmade sig himlens portar dök en syster upp i värdshusets dörr. Eller i varje fall en del av en syster. För det enda Moraine såg var en arm med en fransprydd sjal över. Och även den var borta efter ett ögonblick. En mycket lång man med håret i 2 bjällerprydda flätor hade just kommit ut. Sen vände han sig om för att svara på tilltal. Men efter en bestämd gest av den ännu synliga handen hade han stegat förbi Moraine med bister min. Hon skulle inte ha tänkt närmare på saken om inte hennes tankar varit uppfyllda av svarta Aja och mörkvänner. Ljuset skulle veta att en ACD kunde prata med en man och att en del gjorde mer än så. Men hon hade tänkt på mörkvänner och svarta systrar. Om hon bara kunde att urskilja färgen på sjalens frans. Hon gick de sista 30 stegen med raska steg och tankfullt rynkad panna. Marine och Lartell satt tillsammans i närheten av dörren, båda 2 fortfarande med sina sjalar på sig. De flesta systrar brukade bara ha det vid ceremoniella tillfällen eller när de ville visa vad de var. Båda kvinnorna tittade efter Cadsoen som just försvann in i den enskilda matsalen, följd av ett par smala, gråhåriga män som såg lika hårda ut som väl torkat ekträ. Hon hade också på sig sin sjal, och mitt på ryggen lyste Tervallons vita låga bland de broderade slingerväxterna. Kvinnan i dörren kunde ha varit vem som helst av de 3. Kanske Cadsoen som letade efter ännu en väktare. Det verkade som om gröna systrar ständigt sökte väktare. Vilket förstås Marine eller Lartell också kunde göra. Ingen av dem hade någon, såvida de inte bundit någon till sig sedan Moraine lämnade Tervallon. Mannens bistra min berodde kanske på att han fått veta att han inte höll måttet. Det fanns 100 olika förklaringar som Moraine sköt mannen vid dörren ur sina tankar. De faror som säkert fanns räckte gott utan att hon behövde uppfinna fler. Hon hade inte hunnit ta mer än 3 steg in i skänkrummet för en mäster Helvin. En skallig man i grönrandigt förkläde och nästan lika bred som han var lång kom skyndande för att delge henne ett nytt irritationsmoment. Ah, Ishnod Eilish, just den jag letade efter. Nu när det har kommit 3 Aishidir till är jag rädd att jag måste göra en ny omflyttning. Ni har väl ingenting emot att dela er säng med en annan gäst under de här omständigheterna. Husmor Pärlan är en mycket trevlig kvinna. Under de här omständigheterna? I vanliga fall skulle han aldrig ha kommit på tanken att be en adelsdam dela rum med någon, oavsett hur många köpmän som fick trängas i varje säng. Men de omständigheter han avsåg var att hon ju ändå snart skulle till Vita tornet. Och det var inte bara ett förslag. Han hade redan låtit kvinnan flytta in, och när hon protesterade. Om ni tycker illa vara föreslår jag att ni talar med någon av Vejsedjena, sa han med bestämt tonfall. Till henne. Nå, nu har jag andra saker att sköta om ni ursäktar. Vi har väldigt mycket att stå i just nu. Och sen skyndade han iväg utan ett ord till och utan att ens buga sig. Hon kunde ha skrikit högt. Hon var mycket nära att ge honom en örfil med kraften. Hazel Palan var en matthandlerska från Marrandy som talade med melodisk lugard dialekt. Moraine fick höra mer än hon ville av denna från det ögonblick då hon steg över tröskeln till det rum som hittills bara varit hennes. Hennes kläder hade blivit flyttade från klädskåpet till krokar på väggen. Och på kommoden låg nu husmor Pärlans kam och borste istället för hennes. Den fylliga grånande kvinnan var klädd i fint brunt ylle och skulle säkerligen ha varit synligen försagd jämt emot hennes Nord Eilish. Men inte mot en vildbrukare som alla sa skulle iväg för att bli novis i Vita tornet nästa morgon. Hon höll en lång tirad för Moraine om novisernas plikter. Alltsammans rena struntet. En del av det hon nämnde skulle ha tagit livet av de flesta noviser på en vecka, om inte redan första dagen. Och resten var kort och gott omöjligt. Lära sig att flyga. Kvinnan var tokig. Hon följde Moraine ner till kvällsvarden och bjöd sina bekanta bland handelskvinnorna att dela bord med dem. Allihop var ivriga att få dela med sig allt de visste om Vita tornet, vilket var ingenting alls. Men de uttalade sig om det i detalj. Om Moraine verkligen haft tankar på att bli novis, skulle deras historier ha avskräckt henne från att ens komma i närheten av tornet. Hon försökte komma undan genom att gå till sängs tidigt, men knappt hade hon fått av sig klänningen förrän husmor Pärlan dök upp och fortsatte babbla tills hon somnade. Det var ingen lätt natt. Sängen var smal, kvinnan hade vassa armbågar och Moraine var iskall om fötterna trots de tjocka filtarna som bevarade värmen från den lilla kakelspisen som var inbyggd under sängen. Att ignorera kall luft var en sak, kalla fötter en helt annan. Regnvädret som hade hotat hela dagen bröt ut nu, och i flera timmar skallrade fönsterluckorna av åskan och blåsten. Moraine betvivlade att hon skulle ha kunnat sova i vilket fall som helst. Mörkvänner och svarta aja dansade i hennes huvud. Hon såg för sig hur Tamra blev dragen ur sin säng i natten, ivägsläpad till något hemligt rum och torterad av kvinnor som använde kraften. Ibland såg dessa kvinnor ut som Marine, Larelle och Kadjoen. Ibland som alla andra systrar hon någonsin hade sett. Ibland blev Tamras ansikte hennes eget. När dörren öppnades med ett knarr in på småtimmarna omfamnade Moraine urkällan med blixtens hastighet. Sider uppfyllde henne till den grad att sällheten nästan övergick i smärta. Det närmade sig inte den mängd av kraften som hon skulle kunna hantera om ännu ett år, för att inte tala om fem. Men om hon tog in en gnutta till nu skulle hon bli utbränd eller dö. Det ena var lika illa som det andra, och likväl ville hon ta in mer. Inte bara för att kraften alltid fick en att vilja ha mer. Katsuen stack in huvudet i rummet. Moraine hade glömt bort hennes löfte. Hennes hot. Den gröna systern såg förstås kraftens sken, kände hur mycket hon hade tagit in. Dumma flicka, var allt kvinnan sa innan hon gick igen. Moraine räknade sakta till 100. Sen stack hon ut benen över sängkanten och satte sig upp. Nu var lika bra som någon annan gång. Husmor Pärlan rullade över på hennes sida och började snarka. Det lät som om någon stod och rev sönder säckväv. Men Moraine var ändå noga med att vara tyst. Hon tände en av lamporna med ett flöde av eld och klädde hastigt på sig. Hon tog en ridklänning, den här gången i mörkblått siden och broderad runt halsen och längs armarna med guldtråd i ett mönster som liknade Maldiners spets. Motvilligt bestämde hon sig för att lämna kvar sadelväskorna tillsammans med allting annat hon inte kunde få med sig. Även om det var tidigt var det inte säkert att någon som eventuellt såg henne skulle tänka närmare på saken. Men om hon bar ett par sadelväskor över axeln skulle det utan tvivel sätta igång folks tankar. Det enda hon tog med sig var det hon fick plats med i fickorna på insidan av manteln. Borsten och kammen, syetuiet, två par strumpor och en extra särk. Mer fick inte plats. Det fick räcka tillsammans med skänkebreven och det guld hon hade kvar i bältespungen. Husmor Pärlan snarkade fortfarande när Moraine stängde dörren bakom sig.